Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig, Elin Olofsson, och min producent Anneli Lanner. Kära lyssnare, välkommen till Elin möter. Jag heter Elin Olofsson och på skärmen ser jag min stränga geografifröken med kärlekens flammande och bitvis upplötta kartbok i handen. Min vän och producent Anneli Lanner. Kul att ses Anneli, hur är läget?
Jo men tack, det är bra. Jag är ju fascinerad över vad som engagerar medborgare och poddlyssnare mest här i världen. Man kan ju tro att det skulle kunna vara gängvåld, elstöd, eller så visade det sig att det var romkommens återkomst, eller till och med när du dissar en viss film. Du,
ja.
Reaktionerna på vårt poddavsnitt om romantiska komedier har varit helt överväldigande. Inte så stort engagemang har vi sett sen jag inte visste vad en jazzbyxa var, tror jag.
Nej, sen riksdagsvalet trodde jag skulle säga. Nej, det blev ju lite knepigt det här, för att du och jag gjorde ju ganska motvilligt, kan man säga, det första romcom-avsnittet. Eller motvilligt, men det är en genre som vi inte riktigt bottnar i och du är mest intresserad av geografi och sådär. Det är därför du nu är omnämnd som min geografifröken här i introt. Och sen så råkade ju jag då efterlysa romcom-favoriter i sociala medier, och i samma veva så lyckades jag uttrycka min, ska vi kalla det skepsis? Angående då romcom-klassiken Love Actually. Och herre minje, sen blev det folkstorm.
Ja.
Ja, det utbröt tumult i min mailbox. Det blev ett väldigt högt tonläge både i mailen och i sociala medier. Världen slöt sig samman mot mig på något sätt, för att berätta för mig att jag är en usel människa om jag inte älskar den filmen. Jag vet inte, vill du höra någon kommentar av alla?
Ja, det vill jag.
Då skriver Magnus Erhagen så här: hur kan du såga Love Actually, filmernas film där en massa människoöden vävs samman? Emma Thompson har varit på min frikortslista sedan 1992. Vilka skådisar, vilken handling, Alan Rickman eller Mr. Bean, Guldsmedsaffären? Jag kan se den hur många gånger som helst, den och Notting Hill. Är du så känslokall? Avrundar han sitt mejl. Sen så reagerade en offentlig person, Patrik Oksanen, som är journalist, författare. Han har varit politisk redaktör bland annat. Han skrev då att Love Actually är nummer 1, 2 och 3 på listan över bästa romcom. Men visst är Notting Hill bra, Sleepless i Seattle lika så, Bitterljuvt som i Broarna i Madison County är ju fint, men just Bitterljuvt. Jag är så tråkigt förutsägbar att jag vill ha ett lyckligt slut på en romcom, annars är det inte en riktig romcom. Love Actually har ju allt som en romcom ska ha, och det i kubik, skrev Patrik Oksanen.
Jag vill bara påpeka där att han tar upp två platser, Madison County och Seattle. Alltså han är också inne på geografin, tolkar jag det då.
Ja, man tolkar ju de här skribenterna lite som man vill. Det hörde ju också av sig då en annan politisk redaktör, delvis med en annan politisk färg då.
Fantastiskt, från båda läger här. Ja.
Ja, det här är nästan Sveriges Radio nu, Anneli. Jag tar från olika håll och kanter. Den här politiska redaktören, hon heter Lovisa Arvidsson. Henne ringde jag upp faktiskt för att hon skulle då få chans att tala mig till rätta. Ja, vi har kunnat läsa henne på Aftonbladets ledarsida. Hon är politisk redaktör och socialdemokratisk ledarskribent på Länstidningen i Östersund. Hon är hundälskare som jag. Hon är dessutom äventyrligt lagd för hon har korsat Svalbard på skidor. Men det är inget av det här som vi ska prata om just idag. Jag har ju nämligen bjudit in Lovisa Arvidsson till podden Elin möter, för att hon ska förklara för mig varför jag har fel angående romcom-klassiken Love Actually, som jag har råkat utnämna till en riktig skitfilm. Välkommen till podden, Lovisa.
Tack så jättemycket. Roligt att vara här.
Ja, hur står det till med dig idag?
Men det står bra till. Det är snöstorm utanför mitt fönster och jag drömmer om vår och sommar, men gläds åt att ha lite skiddagar kvar den här säsongen.
Ja, det är nästan snöstorm utanför mitt fönster när vi spelar in det här. Jag har en brasa igång också nära mig, så att det känns nästan som lite, nästan lite julstämning här inne, trots att det är snart slutet av mars.
Jag tror dessutom att vi sitter ganska nära varandra. Jag tror vi har ett par små sjöar mellan oss bara. Vi är några byar ifrån varandra, men inte så mycket längre än så här i Jämtland.
Nej. Och nu är vi väldigt artiga mot varandra och så, men vi står ju på lite olika sidor. Kanske inte i alla frågor, men när det gäller romcom-klassiken Love Actually. Alltså Lovisa, förklara för mig vad det är den filmen har som är bra.
Jo, men Love Actually visar ett gäng kärlekshistorier som alla är lite skeva och trevande. Och hur kärlek inte alltid är så självklart och rätt fram och som det ofta porträtteras i filmer, utan många av de här paren man får följa, för det är ju ett antal, 6-7 par tror jag att det är, som man får följa vid olika tillfällen i deras liv, kan man, alltså olika livsöden som alla har någonting strävsamt över sig. Och kanske inte riktigt de här vanliga kärlekspars-skildringarna, och det gillar jag med den här. Och sen gillar jag hur det blir såna här vävhistorier, hur olika personers livsöden alla knyts samman. Det är jag lite svag för överlag. Men det är också en ganska effektiv storytellingmetod att liksom lyfta de enskilda bitarna, väva ihop dem och sen få lite större helhet. Och i det här fallet är det ju det, kärlek kan se ut på väldigt många olika sätt och den är stark och fin och hel ändå. Så det är ett väldigt starkt kärleksbudskap i den. Även, och det här måste jag verkligen tillägga, även om det här är en film som är gjord 2003, den dryper av sexism, den dryper av fatshaming, den dryper av väldigt, alltså den är barn av sin tid. Som många andra filmer också var vid den här tidpunkten, som Bridget Jones dagbok eller tv-serier som Sex and the City för den delen. Det är verkligen en annan tid, men det finns någonting annat här i karaktärerna och historierna som jag faktiskt tycker skiljer sig lite från många andra romantiska komedier.
Mm. Det är ju så att jag har ju inte sett om den än. Jag ska göra det efter jag har hört de här goda argumenten för den här filmen. Jag minns ju inte jättemycket av den. Jag har ju undvikit den, aktivt undvikit den under ett antal år faktiskt. Men jag minns ju det här som du säger, att det är flera olika intrigtrådar som överlappar och vävs samman. Så kallad multiplot, säger man.
Ja, jag försökte faktiskt nosa reda på vad det hette i morse när det är olika såna här stories. Men jag tror så här, att jag förstår vad det är man kan ha för invändningar mot den här filmen. Om man bortser på dem, om vi har lite två trådar i huvudet samtidigt här, så tänker jag, om jag tittar på de här paren som är, så är det liksom på ett sätt ganska mänskliga relationer. De porträtteras i ganska skruvade sammanhang visserligen. Men det finns en man som just har blivit enkling och han har en bonusson då som förlorar sin mamma, och mitt i den här sorgen så går den här lilla 8-9-åriga pojken och blir kär, och då den här bonuspappan ska hjälpa honom att genom att börja spela trummor ska han hjälpa honom att liksom träffa sin kärlek, den här flickan i skolan. Vi har par som upptäcker otrohetshistorier. Vi har par som med olycklig kärlek, någon man är kär i sin bästa väns fru. Alltså så här, jag tror det är ganska på många sätt, även om de är dragna till sin spets, så är det situationer som är ganska alltså inte helt ovanliga, men de här vanliga historierna som kanske inte faktiskt brukar synas i vanliga romcom-filmer. Ofta är det den här storslagna kärleken och det första ögonkastet. Och här ser vi någonting annat. Sen blir det lite skruvat. De jobbar ju mycket med att skruva olika karaktärer. Vi har ett porrskådispar som är på jobbet medan de gör sitt arbete. Så lär de känna varandra och planerar en dejt och är ganska blyga inför varandra. Och man ser ganska fina personligheter mitt i den här skruvade arbetssättningen, om man nu ska kalla det så. Utan att lägga någon diskussion i värderingen av porrfilmer. Så jag gillar hur Love Actually faktiskt hittar lite skruvade sammanhang men ganska mänskliga kärlekshistorier.
Men du Lovisa, jag minns ju att det är en premiärminister med i filmen, Hugh Grants karaktär.
Ja.
Och du som är van att befinna dig i den politiska hetluften som ledarskribent, hur trovärdig är den skildringen?
Jag tror att den är ju extremt skruvad på många sätt. Det är en premiärminister som dansar genom regeringskansliet och som den USAs president kommer och stöter på hans sekreterare som han själv är lite hemligt kär i, och sen avskedar han henne på ytterst märkliga grunder och sen söker han då upp henne och blir kär i henne. Den typen av, eller lite tillsammans med henne, och den typen av verklighet tror jag inte vi hittar riktigt i den faktiska verkligheten. Men jag tror att politiken, alltså jag är ju på många sätt born and raised i politiken, och det finns ju en lite oroväckande hög andel av folk som faktiskt träffar sin partner, och du har de här liksom politiska dynastierna även i Sverige där man träffas i ungdomsförbundsåren och faktiskt har sina samma vänkretsar och partners från partiet då, under lång tid av sitt liv. Så visst förekommer kärlek och drama i den politiska världen. Och det tror jag inte är unikt för något särskilt parti, utan det finns så lite överallt.
Ja, du argumenterar väl för den här filmen, det måste jag säga. Men jag tänker så här, är det här din romcom-favorit, eller har du andra favoriter också som du vill passa på att nämna?
Men det här är nog en romcom-favorit, kanske lite ofrivilligt, men jag tycker inte riktigt att det blir jul förrän jag har sett Love Actually, i alla fall en gång. Och det har jag inte riktigt tänkt på innan. Jag är också väldigt svag för Netflix julproduktioner som i regel är extremt dåliga. Men jag behöver se i alla fall 2-3 stycken innan jag tycker det känns som innan jag får julstämning. Så jag har en totalt mycket lägre toleransnivå när det närmar sig jul just. Så det kanske är så att den har hamnat in i julkategorin. Men jag gillar romantiska komedier överlag och har ändå sett alla de som har gått genom åren. Från Sleepless i Seattle till många av dagens filmer. Jag minns att en av de första jag kommer ihåg är Fyra bröllop och en begravning. Jag är ju lag svag för Hugh Grant och allt som är brittiskt. Och särskilt när det kommer in lite brittisk charm och sarkasm i filmerna. Och det tycker jag nog både Fyra bröllop och en begravning och Love Actually har. Det är nog därför de finns på min favoritlista.
Ja, jag är nästan övertygad, men jag ska ju som sagt se om nu då den här filmen och göra en rimlig bedömning, så kan man säga. Jag lovar ingenting i förväg, men jag kommer att se om den med nyfikna ögon och se om jag kanske ser någonting bättre den här gången än när jag såg den senast. Och det var ju många år sedan jag såg den här.
Vet du, jag har ett sista argument. Får jag dra det?
Ja.
Jo, men det är så här, jag tror att en grej med Love Actually som jag gillar och som ger mig de här mysrysningarna, det är ju när den här brittiska charmen överlag får komma fram. Både den här liksom sarkasmen men också den här torrheten. Och det finns en scen, min favoritscen är nog när just Hugh Grant, premiärministern, då ska leta reda på vart hans sekreterare bor och berätta för henne vad han känner. Och jag har bott i Storbritannien själv i många år och det är ett extremt klassamhälle. Jag tror man måste ha den bakgrunden i huvudet här. Att det är väldigt, på ett annat sätt än i Sverige, det är en väldigt, väldigt stark som kultur. Och det finns också en väldigt stark arbetarklassidentitet där man inte riktigt har så mycket till övers för den här typen av fina fasoner som man tycker att överklassen har. Och nu den här tjejen, Nathalie, som hans premiärministerns sekreterare, hon bor på the dodgy end av någon stor gata i London. Alltså den lite ruffigare delen. Och han knackar antagligen dörrar för att komma till hennes, hitta henne. Han vet inte var hon bor. Och sen hittar han hennes familj. Och då står hela familjen på väg ut för att gå på Panto. Det är en slags brittiskt julspel som barn ofta är med och spelar i på skolorna. Och det lilla barnet i familjen har en kostym på sig, någon stor bläckfisk tror jag att det är. Och de måste skynda sig, så de har inte tid med premiärministerns kärleksförklaring till deras dotter. Utan de förklarar att de har suttit upp och sytt den här kostymen flera kvällar i rad. Det tog jättelång tid. Och då säger den här mamman, 8 is a lot of arms, David. Säger hon, för att liksom förklara att så här många liksom, bläckfiskarmar har suttit och sytt. Vi har inte tid med att missa den här stunden. Du får hoppa in i bilen och sköta ditt ärende på vägen. Du får inte sinka oss. Och jag tycker att det finns någonting som jag själv känner igen så väldigt väl från när jag bodde i Skottland i det där. Att absolut, det kanske är viktigt, men vi har också något jätteviktigt. Och det är bara inrättas efter det. Och det ligger en absolut respekt i det, men också en väldigt ordentlig tydlighet. Så för mig, jag förknippar mycket med Storbritannien. Så den scenen garvar jag alltid väldigt mycket åt. Och det är nog den typen av värmande känslor jag har för Love Actually.
Framgångsrikt argumenterat, Lovisa. Jag tänker ju att du får, precis som övriga gäster i podden förstås, också tipsa lyssnarna om ditt stundens soundtrack. Har du någon låt eller så som du vill tipsa oss om?
Ja, men just nu så är jag faktiskt väldigt förtjust i Rihannas Lift Me Up.
Mm.
Som spelas mycket på radion. Jag lyssnar sällan på Rihanna, men jag tycker att den här låten är väldigt fin. Så den är liksom lite soundtrack för mig just nu.
Då tar vi den genast till låtlistan, stundens soundtrack. Jag tackar dig då för den här gången, Lovisa. Och så får vi se vad jag tycker när jag ser om Love Actually.
Lovisa Arvidsson, alltså. Hon har ju rätt i väldigt mycket, måste jag säga. Jag tycker dock att hon glömmer geografin lite grann. Därför att det finns ju i Love Actually väldigt fina vyer. Både från Notting Hill, över Themsen och St. Paul's Cathedral. Inte heller ska man glömma den här långa, långa gatan i Wandsworth. Nathalie som blir ihop med Hugh Grant, alltså premiärministern, hon bor ju i the dodgy end of Wandsworth. Och den gatan är ju väldigt engelsk och vacker där, tycker jag.
Alltså det var ju då, som jag sa i samtalet med Lovisa, väldigt många år sedan jag såg den här filmen. Och det kan ju ha fördunklat mitt omdöme på något sätt, när jag kallade den en skitfilm. Jag tog ju det här på allvar nu och har ju sett om den så sent som igår kväll när vi spelar in det här.
Och berätta, vad hände?
Ja, alltså man kan säga så här. Det är ju då de här många olika kärlekshistorierna som vävs samman och kärlek som uttrycks på olika sätt. Och det är ju Richard Curtis som har skrivit den här filmen, och det är ju han som har skrivit våra andra favoriter också, Notting Hill och Fyra bröllop. Och man kan väl säga som så, utan att jag är riktigt redo att avslöja mitt slutgiltiga omdöme om den här filmen än, att vissa av de här historierna är mer berörande än andra, tänker jag.
Mm.
Alltså jag tänkte till exempel den här Jamie, han som skriver då, han får halva sitt bokmanus i sjön och han tvärvänder i dörren när han ska möta sin familj i England igen till jul och sådär. Han engagerade jag mig oväntat mycket i.
Jaså?
Han spelas ju då av Colin Firth. Jag hade glömt att han var med i den här filmen. Men han så jag det engagerade mig extra mycket i. Sen så är det ju storartat skådespeleri där Emma Thompson rättar till sina känslor, sin besvikelse som hon känner när hon inser att det här smycket som hon har sett i sin makes jackficka inte var menat till henne som julklapp utan att han har gett det till någon annan.
Och hon är ju också då helt briljant när hon på ett oerhört snyggt och vad jag skulle säga engelskt sätt konfronterar sin man om otroheten. Ja, Emma Thompson är ju fantastisk.
Ja, vilka andra av de här kärlekshistorierna fastnar extra hos dig i filmen?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nej, men det som jag tycker är grejen med den här filmen är ju att precis som Lovisa säger så är det ju inte allt det är inte så sockersött och gulligt. Det skaver lite grann i flera historier, även i de lite humoristiska historierna. Det är ganska mycket otrohet. Alltså jag tycker ju att han är... Det måste ju vara ett helvete för han killen där som är kär i sin bästa kompis fru. Det kan inte vara roligt alls.
Nej, men och det är ju, jag blev så glad över att se honom, den skådespelaren Andrew Lincoln, för det är ju ägg i min gamla favoritserie This Life. Det hade jag också glömt att han var med överhuvudtaget. Jag tror att jag inte har sett honom sen jag såg den tv-serien någon gång slutet av 90-talet, va? Men det är ju en jättebra tv-serie. Nej, men sen, jag hade glömt, alltså som vanligt när man inte har sett en film, för jag har ju då aktivt undvikit också Love Actually av skäl som jag inte riktigt fattar nu. Men då är det liksom också det här att vissa av de här kärlekshistorierna minns man ändå. Vissa hade jag helt glömt. Jag hade glömt helt den här karaktären med hon som har en sjuk brorsa och som är kär i den här killen på kontoret. Mm. Den jag känner liksom inte ens igen skådespelarna på något sätt. Jag måste ha missat det helt förra gången jag såg den här filmen. Men det är väl, och nu är det ju lite så här, min tråkiga manuspersona som kommer galopperande. Hon ska tillbaka sen in i boxen och
stängas till om nu. Där.
Nej, men jag tror att det är så här, det är ju en styrka i den här filmen att det är de här många olika historierna, trådarna, därför att jag tror att de allra flesta kan hitta en eller ett par eller kanske tre personer eller historier som man kan identifiera sig med eller känna extra med eller så där. Men det är ju kanske också lite nog så många, tycker jag. För en del av dem blir ju väldigt ytliga. Man hinner liksom inte följa dem. Och så tycker jag att det är lite grann med den här tjejen som har då en sjuk bror till exempel. Så tycker jag också att det är lite med den där historien med Keira Knightley och Andrew Lincoln. Att man hinner inte riktigt förstå de berättelserna innan de är över och han står där med sina skyltar utanför hennes dörr. Jag kan ju då också med ett misstänkt samt manusöga säga att jag tror också att det kan vara så här att man har haft lite för många favoritidéer och vissa av dem har man fullföljt som manusförfattare och broderat ut. Vissa har man inte velat stryka även om man känner att de inte riktigt håller och då har man låtit dem vara kvar. Sen är det ju en ganska bra balans. Det pratade vi inte om i Romcom 1, men det kände jag ju att jag tänkte lite mer på nu när jag såg Love Actually, att den är ganska väl avvägd mellan romantik och komedi, om man säger så. För det är några grejer som är mera inlagda som skämt, och det är några saker som är, ja, som känns på ett annat sätt, på riktigt kanske, som Emma Thompson till exempel.
Men du, vad tyckte du nu då? Hur är det med Love Actually? Är det en skitfilm, Elin Olofsson?
Jag kan säga så här, jag blev överraskad över vilken ömblick på mänskligheten som ändå läggs i hela den här filmen. Inte ens den här tjejen som försöker förföra då sin chef kastar man helt åt vargarna, alltså Emma Thompsons make då, Alan Rickman. Till och med hon får man ju liksom känna lite med, där hon går runt helt ensam i sin lägenhet, i sina underkläder och sådär. Och den här ömma blicken på mänskligheten gör att jag är beredd nu. Jag håller upp handen. Ser du det?
Mm, jag ser det.
Ja, jag håller upp handen nu och säger, härmed drar jag officiellt tillbaka mina ord om att Love Actually är en riktig skitfilm. Med vissa förbehåll, de nämnde ju Lovisa Arvidsson också, så är jag beredd att på det stora hela kalla filmen för en varm och vänlig romcom om allas längtan efter kärlek. Och den är absolut inte sämre än någon annan av de filmer som vi har pratat om.
Wow, det är stort det här. Du, jag känner bara en sak, så att jag skulle vilja dubbelkolla bara en sak. Så här kommer nu quizet. Love Actually quizet.
Japp, jag är beredd. Är det nu jag ska göra bort mig?
Vi ska dubbelkolla att du verkligen har sett filmen.
Jag gör bort mig. Jag är beredd att göra bort mig i kärlekens namn, och för att jag verkar ha haft Riddar Katos hjärta av sten förra gången jag såg den här filmen. Det är väl inte bättre än att jag får försöka göra bort mig i ett quiz. Kör, Anneli.
Var börjar och slutar Love Actually?
På en flygplats där de omfamnar varandra ömt.
Ja, och det är faktiskt i ankomsthallen på Heathrow Airport. Och där finns det också scener som är filmade med riktiga människor, alltså inte skådespelare, vilket är en av de grejer som brukar kritiseras i olika forum, att det där blir alldeles för sliskigt. Men jag tycker att det är ett lite roligt grepp.
Man får inte komma med nya små notiser här nu under pågående quiz.
Jo,
annars är det är ju lite svårt att fatta i slutet, utöver den här intrigtråden med den lilla killen som redan har jagat rätt på sin kärlek inne på flygplatsen och så är det lite svårt, om det inte var för att man ska knyta ihop cirkeln, tänker jag, så är det lite svårt att fatta i slutet varför de är på flyget igen.
Jag tror det handlar om manus, att man går tillbaka. Man var så nöjd med att man hade haft fotograferna där på riktigt. Men det är vad jag tror. Ja.
Men nu är det min krassa manuspersona igen som kommer. Det är inte bra.
Absolut.
Det är den här nya romcom-personan som ska vara ute och galoppera.
Exakt. Ja. Men där, och för att den känns lite otämjd, så går vi över till en musikfråga. Hugh Grant, som spelar premiärministern, han dansar i en scen som han sägs ha hatat att göra. Men vilken låt är det han dansar till?
Can't Stop... Nej, vänta nu. Är det Pointer Sisters eller något sånt där?
Med?
Ja.
Jump.
Vad kan den låten heta? Jump ja.
Ja.
Mm. Men jag kan få en poäng för att jag hade nästan rätt.
Du får en halv poäng. Så du har en och en halv poäng.
Tack.
Du
tack
kan då. Nu få två och en halv poäng om du klarar en av skådespelarna.
Och nej. Ja.
Colin Frissell. Vet du vilken rollfigur det är i Love Actually? Det är han, den misslyckade, väldigt engelske, rödhårige mannen som har väldigt svårt att hitta tjejer och därför drar till USA.
Ja, just det. Ja.
Han spelas av Chris Marshall. Men han har också spelat kommissarie i en brittisk långkörare. Vad heter den?
Ja, han kändes bekant, förstår du. Och det är knappast från den här filmen eftersom jag inte har sett den på så många år. Men vad kan han ha spelat? För kommissarie, sa du?
Mm.
Är det någon skojkommissarie eller en allvarlig kommissarie?
Jag skulle säga lite skojkommissarie.
Ja, visst är det det. För det är någonting som, det är någonting som säger mig det. Nej, jag kan inte.
Han spelar Humphrey Goodman i Death in Paradise. Som utspelar sig i Karibien. Precis.
De går runt i de där Hawaii-skjortorna hela
exakt.
Tiden.
Exakt. Och nu har man också just... Det har i våras, i vintras, så hade också en spin-off på Death in Paradise eller Mord i paradiset premiär på BBC. Finns på den här Britbox som många av mina kompisar tjatar om, som heter Beyond Paradise, och då är de istället i Devon i England, och då är han också kommissarie där.
Kan man misstänka att det är någon anpassning till att de har spelat in den under pandemiåren så att de behövde stanna inom landets gränser?
Nej, jag tror att det var så att han inte ville resa så mycket för han har skaffat familj. Men det kan väl också bero på pandemin. Men
för de har ju bytt kommissarie i den också.
Ja, flera gånger.
Så att det är någon slags... Ja. Mm. Ja.
Ja, men alltså... Hälften rätt, det tycker jag är bra. Det verkar som att du har sett filmen. Bra jobbat!
Har jag... Ja, är det här min omvändelse, min botgöring? Kommer folk sluta jaga mig på gator och torg över att jag kan ha sagt någonting olämpligt om Love Actually?
Ja, det har hänt. Men om du talar om vilken av låtarna ur Love Actually du vill ha till stundens soundtrack, det vill säga poddens egen spellista som man hittar via din profil på Spotify, Elin Smulan.
Ja, men jag tar ju den där Jump nu, för jag kommer ju aldrig mer att glömma det. Så jag tar ju den. Vilken låt vill du ha in?
Ja, men som gammalt Beatles-fan så tar väl jag All You Need Is Love då.
Ja, det blir fint att avrunda med det. Från Riddar Katos hjärta av sten till en gråtfest hemma hos mig. Bot och bättring. Producenten var också uppåt. Det var inte bara geografin som kittlade hennes nervändar.
Nej, men den fanns med där.
Ja. Ska vi skynda oss avrunda nu innan vi gör bort oss igen?
Det är väl bäst det. Det var fint att du var så här ärlig. Och det är ju faktiskt bra att det som engagerar här i världen är romantiska komedier som är 20 år gamla.
Ja, men det är hela världens längtan efter kärlek, Anneli. Puss och kram!
Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framför den.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.